Temat för de här månaderna är det kristna livet. Och idag ska jag tala om någonting som spelar en stor roll i många människors kristna liv och vandring. Jag kommer att tala om församlingen. Jag skulle tro att de flesta av oss har en hel del mer eller mindre outtalade tankar och åsikter kring vad en församling är, hur den ska se ut och hur den ska fungera. Men samtidigt om någon skulle fråga oss så skulle vi nog ha svårt att förklara var de där uppfattningarna kommer ifrån och var vi har fått dem ifrån. Om de kommer från Bibeln eller om de kommer från vårt specifika andliga sammanhang, från vår tradition och vår kultur. Jag har arbetat en del i områden där det inte finns några församlingar. Och med målsättningen att det ska planteras nya församlingar i de här regionerna. Och då blir det naturligt att ställa sig frågan, vad är egentligen en församling? Vad konstituerar en församling? Vilka ingredienser, vilka byggstenar är nödvändiga för att någonting ska vara en församling enligt Nya testamentets mönsterbild? Och när man ställer sig de här frågorna, då blir det naturligt att gå tillbaka till Nya testamentet och studera urkyrkan. Förra veckan så läste vi från Apostlagärningarna kapitel 2 och det ska vi också göra idag. Från Apostlagärningarna kapitel 2, vers 41 och framåt. Det står så här om de första troende. De som tog till sig hans ord lät döpa sig och den dagen ökade de troendes antal med inemot 3000. Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna. Alla människor bävade. Många under och tecken gjordes genom apostlarna. De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla efter vars och ens behov. De höll samman och möttes varje dag troget i templet. Och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket och Herren lät var dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. En del människor talar om kyrkan, andra talar om församlingen. I praktiken så betyder de här orden samma sak, men etymologiskt så har de lite olika bakgrund. Kyrka kommer från grekiskan kuriakos som betyder det som hör Herren till. Det här begreppet återfinns i Nya testamentet men det används inte på det sätt som vi använder det idag. Ordet församling kommer från grekiskans ekklesia. Och det är ett begrepp som har sitt ursprung i de grekiska stadsstaterna. Det betyder de utkallade. De fria männen, medborgarna i staden, kallades ut för att fatta beslut kring politiska och sociala frågor. Och med tiden så kom det här ordet att användas mer generellt om en samling människor. När Gamla testamentet översattes till grekiska, det som kallas Septuaginta, så använde man ordet ekklesia om den gammaltestamentliga gudstjänstfirande församlingen. Och det är det ordet som Nya testamentets författare använder när det i svenskan översätts församling eller kyrka. Den enklaste möjliga definitionen av församling det är att församlingen är en sammanslutning av Jesu lärjungar i hela världen, i en region eller på en viss ort. När Jesu lärjungar kommer tillsammans och lever livet tillsammans med Gud och med varandra, då är det en församling. Man kan inte vara en församling ensam. Men när Jesu lärjungar kommer samman, då är det en församling. Vad gör man då om man kommer till en plats där det inte finns någon församling? Där det inte finns några kristna? Och så kommer några till tro. Hur börjar man? Vad ska man göra? Vad ska man lära dem? Det finns en man som heter George Patterson som under många år arbetade i Sydamerika med församlingsplantering och med att träna, utrusta och sända ut församlingsplanterare. Han har satt samman utifrån evangelierna 7 punkter som han kallar för Jesu grundläggande befallningar. 7 saker som Jesus befaller sina lärjungar i evangelierna. Och de är som följer. Omvänd dig och tro. Låt döpa dig. Älska Gud och din nästa på ett praktiskt sätt. Fira Herrens måltid, alltså nattvard. Be. Ge till Guds verk och till människor med behov. Och gör lärjungar. Hjälp människor att komma in i en relation med Gud och att växa i den relationen. Omvänd dig och tro. Låt döpa dig. Älska Gud och din nästa på praktiskt sätt. Fira Herrens måltid. Be, ge och gör lärjungar. Det här är grundläggande byggstenar i ett kristet lärjungaskap och i en kristen församling. Och det är det här som Patterson lärde och hans medarbetare lärde de som kom till tro och det som de som sändes ut för att plantera nya församlingar fick lära sig. Det var DNA i varje ny församling. Och det är intressant när vi läser i Apostlagärningarna kapitel 2 att vi återfinner de här byggstenarna, de här ingredienserna. Församlingen i Apostlagärningarna 2 präglades av kärlek till Gud, till varandra och till andra. Och de hade ett fokus på sin kallelse att ära Gud och att göra lärjungar. Bibeln och Nya testamentet har en mängd bilder av församlingen som förklarar vad församlingen är. Och jag tänkte att vi lite kort skulle gå igenom de 5 mest centrala bilderna. För det första så säger Bibeln att församlingen är Guds folk. Vi ska läsa från 1 Petrusbrevet kapitel 2 vers 5-10. 1 Petrusbrev kapitel 2 vers 5-10. Där står det så här. Då blir ni också till levande stenar i ett andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus. Det står ju i skriften, se på Sion lägger jag en hörnsten, utvald och ärad. Den som tror på den ska inte stå där med skam. Äran tillfaller alltså er som tror. Men för dem som inte tror har stenen som husbyggarna ratade blivit en hörnsten. En sten som de snavar på. En klippa som de stöter emot. De stöter emot det för att de inte lyder ordet. Så är det förutbestämt för dem. Men ni är ett utvalt släkte. Kungar och präster. Ett heligt folk. Guds eget folk som ska förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som inte förut var ett folk är nu Guds folk. Ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet. Som kristna så är vi inte främst svenskar, tutsis, hutus, kineser, ryssar eller tamiler. Vår främsta identitet och lojalitet står inte till etnicitet eller nationalitet. Vår främsta lojalitet och identitet står till Gud och till Guds folk. Han har kallat oss ut ur världen för att bli ett nytt folk som tillhör honom, som lever för honom. Och han har gett oss ett gemensamt uppdrag. Inte bara ett uppdrag för pastorer och församlingsledare, utan ett uppdrag som vi alla har fått tillsammans att förkunna hans väldiga och härliga gärningar. Så säger Bibeln att vi är Guds familj. Låt oss läsa från Efesebrevet kapitel 2, vers 17-19. Efesebrevet 2, 17-19. Där står det så här. Han har kommit med budskap om fred för er som var långt borta och fred för dem som var nära. Ty genom honom kan både vi och ni nalkas fadern i en enda ande. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap som de heliga och tillhör Guds familj. Det står i Johannes evangeliet kapitel 1 att åt dem som tog emot honom, det vill säga Jesus, så gav han rätten att bli Guds barn. Om Gud är vår far, då innebär det att andra kristna är våra syskon, våra bröder och systrar. Och precis som i en biologisk familj så kan man inte välja sina syskon. En del kanske vi tycker bättre om, kommer bra överens med. Och andra kanske vi tycker är lite kufiska eller lite jobbiga. Men vi är en familj. Och på Guds hjärta ligger att vi ska älska varandra och att vi ska vara ett. Det är ett genomgående tema genom hela Nya testamentet. Det sårar Guds hjärta när vi kivas och bråkar inom våra församlingar eller mellan olika församlingar och samfund. Gud vill enhet. Men enhet kan vi inte få till genom organisation, genom att organisera fram någonting. Utan enhet kommer och måste komma organiskt. Det föds fram en gemenskap när vi har fokus på Jesus, på kärleken till honom och till människor runt omkring oss. Församlingen är inte perfekt. Det är inte en utställning av perfekta människor. Det är en familj där vi får tålamod med varandra och där vi tillsammans får växa i det liv Gud har för oss. Det finns några saker som man inte kan göra själv. Man kan inte gifta sig själv och man kan inte vara kristen själv. Nya testamentet vet inte av någon privat religiositet. Och därför så säger också Bibeln i Hebreerbrevet kapitel 10, vers 25. Låt oss inte överge våra sammankomster så som vissa har för vana. Vi är en familj och vi behöver varandra. Så säger Bibeln att vi är Guds tempel. I Efeserbrevet kapitel 2, vers 20-22 så står det: ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud. Under hundratals år så möttes kristna antingen i offentliga byggnader eller i hemmen. Man hade inte några särskilt designerade kyrkolokaler. Och det var gemenskapen, de kristna tillsammans, som var platsen och plattformen för Guds närvaro, för nedslaget av Guds närvaro i världen. Och så är det också idag. Vi kan mötas i katedraler eller vi kan mötas i skogen eller i en jordkula så som vissa församlingar gör. Men det är vi tillsammans som är Guds tempel. Guds ande bor i oss. Och därför så är det också så att den kristna församlingen, inte på grund av oss själva, men på grund av den närvaro, på grund av Guds ande som finns i och bland oss, är en kraftstation där människor kan bli förändrade och förvandlade. Så säger Bibeln att vi är Kristi kropp. I apostlagärningarna, inte apostlagärningarna, i första Korinterbrevet kapitel 12 så skriver Paulus om det här. Och vi kan läsa från vers 12 till 21. Det står så här: ty liksom kroppen är en och har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus. Med en och samma ande har vi alla döps att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande att dricka. Kroppen består inte av en enda del, utan av många. Om foten säger, jag är ingen hand, jag hör inte till kroppen, så hör den lika fullt till kroppen. Om örat säger, jag är inget öga, jag hör inte till kroppen, så hör det lika fullt till kroppen. Om hela kroppen var öga, vad blev det då av hörseln? Om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet? Men nu har Gud gjort varje enskild del just den plats i kroppen som han ville. Om allt sammans var en enda kropp, vad blev det då av kroppen? Nu är det emellertid många delar, men en enda kropp. Öga kan inte säga till handen, jag behöver det inte. Och inte heller huvudet till fötterna, jag behöver det inte. Och så står det i vers 27. Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den. Vi utgör tillsammans Kristi kropp. Vi har förenats med honom, vi är ett med honom. Men det innebär också att vi är ett med varandra. Vi är olika. Vi har olika uppgifter, olika gåvor. Men det är först tillsammans som vi kan fungera så som Gud har tänkt. Det fanns en kristen ledare i USA som heter John Wimber. Han är hemma hos Gud sedan flera år. Men han berättade vid något tillfälle om en man som kom till honom och var arg och upprörd. Och han berättade att jag har försökt få tag på dig och de andra församlingsledarna hela veckan. Jag har ringt till kyrkans expedition. Men det är ingen som har svarat, ingen som har kunnat hjälpa mig. Det kom en man till mig som inte hade någonstans att bo, som inte hade någon mat. Och han behövde hjälp med boende medan han sökte efter jobb. Och eftersom jag inte fick tag på någon i kyrkan så har jag fått ta tag i det här själv och han har bott hos mig under den här veckan. Tycker inte du att kyrkan borde göra någonting för människor som den här mannen? Och John Wimber tittade på honom och så sa han, det låter som att kyrkan redan har gjort någonting. För en del år sedan så arbetade jag i en församling på en annan ort och vid något tillfälle efter kyrkfikat, ni vet det där som fanns förr i tiden, innan pandemin, så kom en äldre man fram till mig och han sa, nu har jag suttit här hela fikat och tittat på en kvinna som är nu här i kyrkan. Och hon har suttit ensam hela gudstjänsten och hela tiden på fikat. Ingen som har pratat med henne. Och jag har observerat det här och jag tycker att du och församlingsledarna, ni borde gå och prata med henne. Och jag förklarar för honom att det är många som rycker och drar i pastorer och medarbetare. Men om du ser någon som sitter ensam och som är nu, så är det ingenting som hindrar att du går och pratar med personen. Att du ser, att du möter den. Säg aldrig, församlingen borde göra. Församlingen, det är du. Vi tillsammans är Kristi kropp och Gud vill använda oss tillsammans, var och en. Så säger Bibeln att församlingen är Kristi brud. Efeserbrevet kapitel 5. Och i vers 32 så säger Paulus när han talar om gemenskapen, relationen mellan man och kvinna inom äktenskapet, att det här är ett mysterium och att det är en bild av Kristi relation med församlingen. Och det står så här i vers 25-27. Ni män älskar era hustrur så som Kristus har älskat kyrkan och utlämnat sig själv för den, för att helga den genom reningsbadet i vatten och genom dopordet. Så han ville själv låta kyrkan träda fram till sig i härlighet utan minsta fläck eller skrynka. Helig och felfri skulle den vara. Bilden av oss som heliga och rena, som strålande, det kanske inte motsvarar våran självbild eller våran bild av våra vänner i församlingen. Men det är så här som Gud ser på oss. Det är så här Jesus ser på sin församling. Vi är hans älskade brud som han gav sitt liv för, som han utgjutit sitt blod för. Och även om vi har fel och brister så kommer det en dag då vi kommer bli det som Jesus ser när han tittar på oss. Och det naturliga svaret på hans kärlek, det är att vi eftersträvar att leva i helighet, i renhet, i att glädja honom och i trohet mot honom. I väntan på den dag som kommer då vi ska renade stå tillsammans med honom och leva tillsammans med honom för evigt. Församlingen, det är gemenskapen av Jesu lärjungar. Det är Guds folk, det är Guds familj, det är Guds tempel, det är Kristi kropp och det är Kristi brud. Det finns en modell som man kan använda när man funderar kring församlingen. Vad som är grundläggande, vad som är viktigt, vad man kan välja till, vad man kan välja bort. Det är också en modell som är utarbetad av George Patterson som jag nämnde här tidigare. Och han talar om tre olika nivåer av auktoritet när det gäller en församlingsliv. Det första är nytestamentliga befallningar. Det andra är apostoliska praktiker och det tredje är mänskliga praktiker. Nytestamentliga befallningar är sånt som vi som kristna och som församling blir befallda att göra, att praktisera, att ha. Dopet är en sån sak. Alla kristna sammanhang har inte dop. Jag kände en tjej som var med i Frälsningsarmén. Och hon var inte döpt och hon ville inte bli döpt. För hon tyckte att det räckte att hon hade blivit, att hon hade svurit in sig under Frälsningsarméns flagga. Och där och då så blev det en stark andlig upplevelse. Och det ifrågasätter jag inte på något sätt. Men det finns ingen valfrihet när det gäller dopet. Och ingen flagga i världen kan ersätta det. Det är en nytestamentlig befallning. Och där vill jag också uppmuntra och utmana dig som är barndöpt. Att följa Nya Testamentets väg och låta döpa dig som troende. Jag är själv döpt som barn. Och man kan betrakta det som en fin välsignelseakt där ens nära och kära bär fram en inför Gud. Men det är inte ett dop i biblisk bemärkelse därför att det nytestamentliga dopet innebär också omvändelse och tro. En annan sak som är en nytestamentlig befallning, det är nattvarden. Det är ingenting vi kan välja till eller välja bort. I nattvarden så ser vi tillbaka på det Jesus har gjort för oss på korset, hans död för vår skull. Vi ser upp till vår Herre och Frälsare och han kommer oss till mötes på ett särskilt sätt i den här måltiden. Och vi ser också framåt till den dag då Guds rike ska komma i sin fullkomning. Missionsbefallningen är en annan nytestamentlig befallning. Att vi ska följa Guds ord är en nytestamentlig befallning. Så finns det apostoliska traditioner. Det är sånt som den första kristna församlingen gjorde, men som vi inte är befallda att göra. En sån sak är att man inte har särskilda kyrkobyggnader, som jag nämnde, utan att man möts i hemmen eller i offentliga lokaler. Det måste vi inte göra, men det är bra att veta att så gjorde de första kristna. En annan sak är att man firade nattvard varje vecka. Jag vet pingstförsamlingar som har börjat fira nattvard varje vecka. Och det finns en del, framförallt äldre, som inte är riktigt nöjda med det där. Av någon anledning så har vi ju svensk frikyrklighet traditionen att vi firar nattvard en gång i månaden. Och en del äldre tänker då att blir det varje vecka, då blir det för mycket. Det blir någon slags smygkatolisering. Men så är det alltså inte. De första troende firade nattvard varje vecka. Det finns ingen befallning om att vi måste göra det. Men det är bra att veta hur det var då. Och skulle jag säga, även om vi har friheten att välja bort eller förändra vissa saker när det gäller apostoliska traditioner, så kan det vara klokt om vi gör det att vi ställer oss frågan varför vi ändrar, när vi ändå i det allra mesta söker att leva så nära som möjligt som den kristna församlingen levde. Så har vi det som kallas mänskliga traditioner. Jag har hört debatter och diskussioner i Sverige där man diskuterat vad som är mest bibliskt, förening eller stiftelse. Det enkla svaret är att inget av det är bibliskt. Det här är moderna västerländska påfund som vi har kommit på för att på ett praktiskt sätt organisera vår gemenskap och våra verksamheter. Matriklar finns inte i Bibeln och Bibeln har inga specifika befallningar kring det. Samma sak med musik. Ska man ha orgel eller ska man ha piano? Ska man ha elgitarrer eller trummor, tamburiner eller ska man sjunga a cappella? Ska man ha en talarstol eller inte? Ska man ha kors i kyrkan? Ja, det kan man ha, men man måste det absolut inte. De första kristna hade inga kors. Ska man ha bänkar eller stolar eller ska man sitta på golvet? Allt det där, det är olika praktiska lösningar som vi kan komma fram till. Olika saker i olika kulturer i olika tider. Så vi har nytestamentliga befallningar. Vi har apostoliska praktiker och vi har mänskliga praktiker. Och det här är och har varit för mig en bra påminnelse när man tänker kring församlingen, vad vi gör och vad vi inte gör, vad som är viktigt och vad som inte är viktigt. Och det leder också till ödmjukhet inför att vi i olika församlingar kan ha lite olika praktiska lösningar kring saker och ting. Vi som församling är en gemenskap av Jesu lärjungar. Och Gud vill använda oss till att förändra världen, till att möta människors behov. Må vi hörsamma den kallelsen. Tack Herre för att vi får vara ditt folk. Tack för att du har kallat oss ut ur världen och in i livet tillsammans med dig för att vi ska vara ljus och salt. Tack för att du har gjort oss till din familj, att vi får vara dina barn och att vi får vara varandras syskon. Hjälp oss att präglas av kärlek till dig och kärlek till varandra, Herre. Jag ber om din andes enhet i våra liv och i vår församling. Tack för att vi får vara ditt tempel, att vi får vara platsen för din närvaro, att vi var och en får ha din heligande boende i oss och att när vi kommer samman så är du med oss och vår gemenskap kommer att präglas av din närvaro och din kraft. Tack för att vi får vara din kropp, olika kroppsdelar, och att du vill använda oss var och en, Herre, där vi är, men också oss alla tillsammans. Tack för att vi var och en spelar en viktig roll i församlingen, även om vi kan ha olika uppgifter. Och tack för att vi får vara din brud, att du har köpt oss med ditt blod för att vi ska tillhöra dig. Hjälp oss att komma närmare dig och närmare varandra, Herre. Och använd oss till din ära. I Jesu namn. Amen.